Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Halli hallå och välkomna till podden Bakom ryggen, en podd som görs i samarbete med Fina Underproduktion. Och Bakom ryggen är podden där jag, Sebastian Mattsson, pratar bakom ryggen på en känd person, slash personer, slash grupp, slash fenomen, stad, whatnot. Vi ska presentera gästen och objektet som vi ska prata om. Först programförklaringen av vännen till podden, Kai Pollack. En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, såra, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Om du idag möter någon som beter sig så mot dig så vet du att här är en människa som inte mår bra. Så min fråga till dig, Niklas Löfgren, är hur mår du egentligen?
Jag mår inte bra.
Nej. På grund av det här att du ska...
Att jag är med bakom dig.
Eller allmänt bara.
Jag skulle säga att det här är en förbättring i måendet. Mm. För det här är alltid kul. Mm. Men generellt så mår jag inte bra och det är jag väldigt tydlig med. Så jag tror inte det ska vara en överraskning för de som vet om vem jag är.
Nej, så jag funderar också på att inte ställa någon följdfråga. Folk kanske tycker att det är oempatiskt av mig att inte fråga varför. Men jag orkar inte riktigt.
Vi har redan bestämt ett samtalsämne, vi kan inte grotta ner oss i det här nu.
Nej.
Jag har en helt annan podd för att hantera det.
Exakt, vi ska komma in på dina poddar. Men du har varit med i ett avsnitt förut.
Stämmer.
Ett avsnitt som blev... oväntat omdiskuterat.
Ja, det var faktiskt... Jag var inte beredd på att få så mycket respons faktiskt.
Du kom ut, var den enda, första och hittills enda som pratat bakom ryggen på en fiktiv karaktär. Mm. Star Wars-figuren Qui-Gon Jinn. Mm. Och du fick en hel del mothugg på Twitter. Ja. Vilket jag kände så här, det kommer bli ett smalt avsnitt, men de som bryr sig kommer bry sig ganska mycket.
Mm, och det stämde.
Och de blev arga på dig. För du sa att han var en tönt och värdelös.
Men det var också så här, jag vill ändå ge beröm för dem som så här, jag tyckte inte om det han sa, men han har en poäng. Mm. Att folk ändå var villiga att se på det här objektivt. Att jag skulle ändå säga att jag var väldigt ärlig.
Ja, men det var du ändå. Och det var ju ett äkta hat.
Har du haft något mer hatfullt avsnitt än så?
Nej, jag tror typ inte det. Det är ändå folk som har haft liksom så här... personligt samröre och varit så här fiende. Typ Mikael Nilsson har ju blivit kallad saker var en flabb. Mm. Jag tror ändå han hatar de flabb mindre än vad du hatar. Qui Gon Jinn som aldrig gjort en fluga för när.
Du, låt mig inte gå in på det.
Du är ju ståuppkomiker.
Stämmer.
Du är också poddare.
Ja.
Du har, berätta vilka poddar du har. En har ju en väldigt tydlig tematisk koppling till det vi ska prata om här.
Det har den verkligen. Mm. Det var jättekonstigt att vi gjorde det här faktiskt om jag inte hade den podden.
Så är det. Vilka poddar är det du har?
Jag har Tjejtjusarpodden då, som du nämnde, vilket är en podcast där jag i kronologisk ordning går igenom alla Sune-böcker tillsammans med gäster. Mm.
Hur långt har du kommit?
Jag är på Sune sommar just nu, vilket är den 8:e boken. Mm. Perfekt så här vid jultid och så.
Just det. Jag har gästat den här podden.
Det stämmer. Du var med i avsnitt 3 och pratade om Självklart Sune.
Självklart Sune, som var bok 3 som du sa i ordningen. Jag hade ju inte läst den. Eller jag sa så här, jag erbjöd mig att läsa den för jag tänkte att så brukar man göra. Men du sa, skit i det. Reagera bara på när jag berättar handlingen och så här. Vilket jag gjorde. Ja. Och jag fick intrycket av att det är en vad ska man säga, oupptäckt sanning, om man ska säga så. En ännu förborgad hemlighet att Sune-böckerna inte är alls lika bra som alla minns dem.
Ja, det Ja, det stämmer.
För vi ska ju prata om författarna då, bakom Sune, Bert och lite andra franchises. Sören Olsson, Anders Jakobsson. Men du som då, vi kan ju börja med böckerna då. Verket.
Verket. Det går också för de som undrar min andra podd, det här är min podcast. Så ja. Det finns ingenting att säga om den. Den är bara en röra där jag och Helena Sturesson
just det.
Försämrar vårt mående.
Ja, men den, du nämnde ju innan vi började spela in att du har ändå 100 trogna lyssnare på den podden. Ja. Vad heter den, sa du igen? Det här är en podcast.
Det här är min podcast.
Det här är min podcast.
Ursprungligen så var det bara min podcast. Mm. Men sen så har Helena Sturesson hoppat in permanent. Och,
det här är vår podcast.
Nej. Den förkortas till DAMP. Så den får inte, den får inte ändra till.
Nej, verkligen inte. Men Sune-podden då?
Ja. Tjejtjusarpodden.
Tjejtjusarpodden, förlåt.
Den hette Sune-podden. Vi kan prata om det senare.
Ja, vi kan komma in på det. Vad har du fått för intryck då av böckerna? Om vi håller oss till böckerna. Ja. Du har läst... Då,
åtta böcker.
Var, än så länge, generella intryck.
Jag tycker inte om dem.
Nej.
Jag blir ungefär lika arg som dina lyssnare blev på Qui-Gon-avsnittet när jag läste Sune-böckerna.
Men varför undrar man ju då? Det är väldigt omtyckta, älskade böcker. Jag läste dem när jag var liten.
Jag läste också många läste dem när jag var liten.
Ja. Mm.
Jag vet, alltså så här va. Det är ju inte för mig.
Nej, det är inte målgrupp längre.
Nej, precis. Jag är en 24-årig... man. Jag stämmer in på allt där. Jag är liksom, jag är rätt kön, rätt etnicitet.
Ja.
Samma läggning typ.
Ja.
Inte samma ålder.
Nej.
Sune är 7 år i första. 7 år i första boken igen. Och jag är inte det längre.
Nej.
Jag är 24 nu. Så det är väldigt lite som talar till mig. Det är en målgrupp som jag inte riktigt så här. Jag tycker inte det är lika kul som en 3-åring tycker när.
Det är ju naturligt, men kan man säga någonting även som vuxen konsument av de här böckerna? Även fast jag avskyr folk säger konsumtion om litteratur. Men vi orkar inte. Som vuxen läsare, kan du säga något generellt om kvaliteten då? Även om man bortser från att du inte är målgrupp.
Alltså jag går ju in väldigt seriöst i böckerna.
Mm.
Vilket jag med tiden har förstått att det borde jag inte göra. Att jag försöker liksom lära mig alla karaktärer. Alltså jag går in på det mycket som man gör i modern film. Hur man är liksom väldigt ingrodd i all form av lore. Och,
som Marvel-nördar. Typ.
Precis, eller som Star Wars
som vi pratade om. Mm.
Som vi har pratat om. Att där finns det väldigt mycket så här... Men nämnde man en gång att Qui-Gon sparkade på en hemlös.
Mm.
Då om 5 filmer så behöver de en hemlös. Då kan de tänka att du, vi har den här hemlösa som Qui-Gon rönnmördade. Vi kan ta honom.
Ja.
Och Sune är ju inte så.
Sune är inte trogen kanon på något sätt.
Nej,
de ändrar lite.
De har väldigt lite tidigare. Hänsyn till tidigare böcker.
Mm.
Att det är vad de kände för i stunden som kommer till den boken de skriver då.
Mm.
Och de har nästan samma i själva boken som samma där. Men det är, halva boken har ett fokus och andra halva boken kan vara en helt annan bok. Alltså det är väldigt till för barn som har väldigt dålig koncentrationsförmåga. Alltså varje gång de lyfter upp boken så bara, det kan vara vad som helst.
Nej, för att jag vet att när du redogjorde för handlingen då i bok 3 så slogs jag av, och du påpekade också att den var otroligt rörig. Den hade liksom ingen riktigt röd tråd. Den hoppade i handlingen.
Stämmer.
Och då får man ändå säga så här, ja, det är en barnbok, absolut. Men jag har ju läst, till exempel Tove Jansson har jag läst i vuxen ålder. Man fattar att det är för barn delvis, men det är ändå en riktig, rejäl, sammanhängande berättelse.
Mm.
Medan det här kändes som ett mycket märkligt hopkok.
Jag tror bara att de sitter, alltså, eftersom att de skriver dem tillsammans, de sitter nog bara och riffar och vad som de kom fram till då. För det är oroligt för att de tycker att de här böckerna är genuint roliga.
Ja.
Och det talar för deras smak. För att jag förstår hur en 7-åring kan tycka att de här böckerna är jätteroliga.
Mm.
Men jag kan också bara se en 7-åring tycka att de här böckerna är jätteroliga.
Ja.
Det är rörigt, det är orealistiskt mycket. Hur, som vi pratade om i bok 3 så är det att Sune får ett syskon.
Mm.
Ett barn, nej. Han får ett lilla syskon då. Och hur de hanterar det i boken. Att det är, så hanterar man inte ett nyfött barn.
Nej, och hur var det nu? Var det inte så att barnet liksom försvinner ibland ur handlingen?
Ja, alltså,
man märker knappt av att det finns.
Ja, alltså alla jag spelar, för jag spelar in alltid med gäster då i den här podden. Och det är ju ingen som kommer ihåg Isabelle, som är Sunes lilla syster. Man kommer ihåg Håkan, garanterat. Och de flesta kommer ihåg Anna som är hans stora syster. Men ingen har ju koll på Isabelle, för att hon är ju aldrig med i någon julkalender eller film. Utan hon har bara varit med i böckerna. Och det känns som att Sören och Anders har redan börjat ångra sig. Ja. Så jag väntar på boken och hon dör.
Jag minns ingen Simon bok där jag dör.
Ja, då skulle du inte lägga någonting i det. Någonting
och så tog Isabelle.
Ja,
och sen så Simon en snygg tjej.
Men jag tänker liksom, det är ett kapitel som varje dag så tappar Simon Isabelle.
Ja.
Han skyller på Håkan.
Ja.
Och sen kommer Rud och får bla 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 bla. Och så behöver man aldrig mer tänka på Isabelle. Att jag tror verkligen att det kommer komma en stund. För det är också det här att Simon växer fortfarande i böckerna.
Mm.
Isabelle gör också det. Hon är 2 ungefär just nu i böckerna. Men förr eller senare kommer de att bromsa.
Mm.
Och då, om de är så här fast med en 4-åring, vad ska de göra med henne? Liksom? Att de har inte mycket att jobba med.
Ja, men grejen med det här är, och det är ju någonting som jag upptäckte när jag gästade din podd, och som också tror jag kan förklara att de är så virriga och konstigt skrivna. Det var ju att Anders och Sören var ju extremt unga när de skrev de här böckerna. Första boken släpptes 1984, då var Sören 20, Anders var 21. Om vi går i origin story då.
Det är bara nästan perverst att jag är äldre än vad de var när de skrev böckerna.
Verkligen, det är så sinnessjukt. Så här är deras origin story då, som faktiskt finns på deras hemsida, sören-anders.se.
Fantastiskt.
1983 började Anders jobba som lärarassistent på en skola. Han insåg att väldigt lite hade ändrats i skolan sedan han själv gick i första klass. Tjejer, jag och killar var fortfarande den mest populära leken på rasterna. Och det gällde att som kille springa lagom långsamt så att man blev tagen och kanske fick en puss lite längre ner. En dag hörde Anders på radion om en tävling. Man fick göra ett eget program och precis vad som helst. Det enda kravet var att det skulle ha något slags lokal anknytning. Anders skrev ett avsnitt om Sune. Han splängde i sin egen studio och skickade till Radio Örebro. Det blev en omedelbar succé och Anders fick göra en hel serie om Sune. Lite längre ner. Anders kände sig modig efter den här radiosuccén. Nu skulle Sune bli bok, tyckte han. Han skickade ett manus till stora barnboksförlaget i Stockholm, Rabén Sjögren. Anders fick nobben och lade därför bokplanerna på is. Lite senare då så involverade han sin kusin Sören.
Det tog mig jättelång tid att få reda på att de är kusiner.
Jag upptäckte det igår när jag googlade på dem. Båda är från Karlskoga då.
Mm.
Sören är duktig på att rita, älskar att rita gubbar. Ja, okej, Sören älskar att rita gubbar, det står faktiskt inte duktig. Det
får de.
Men sen står det i och för sig, Anders tyckte detta var utomordentligt, så ja, han tycker ju att Sören är duktig.
Ja, men så, återigen, deras smak.
Första boken kom ut på bokförlaget Hegas lagom till julen 1984, när alltså de är 20 år 21.
Herregud, det är
inte okej. Björn Sjögren plockar upp den i efterhand. Nu då så har de... tillsammans, det här siffror som jag tror, det är från sajten Boktugg från 2020, så det kan jag ändra, men jag tror inte det. De har tillsammans skrivit över 150 böcker och sammanlagt sålt över 10 miljoner exemplar. Det är ju Sebastian Mattssons siffror som man brukar säga i förlagsbranschen.
Absolut, det är absolut.
Otroliga siffror.
Ja, och jag ska läsa varenda en.
Det ska du. Sören Olsson sa i en intervju om de här böckerna.
Mm-hmm.
Långt efteråt då. Kanske 2010 snåret, sa han så här om böckerna, om varför de har blivit en sån succé. Våra böcker har bespottats och kritiserats. Vi har fått höra allt negativt man kan tänka sig. Men vi skapar en typ av böcker som inte existerade. Det var de böckerna vi själva saknade. Böcker om killar med ett känsloliv. Upplever du det? Det kanske är svårt för oss ju, för vi levde ju inte 1984.
Nej, men det kan jag absolut säga, alltså, vad som talar för Sunes framgång, någonting måste ju vara det, och det är absolut att det är den första bokserien som är det den är. Så ja. de är inte bäst på det, men de var först på det.
Alltså först med barnböcker där unga killar har någon form av känsloliv, utöver Alfons har väl också känsloliv, men han är ju mycket yngre.
Han är ju inte kåt. Det är det Sören inte säger när intervjun, att det är att Sune är kåt. Att,
ja.
För det är ju realistiskt att i den åldern så fanns det mycket fokus på att man skulle vara kär, man skulle vara ihop och sådär. Så att jag fattar att det fanns en marknad för det. Liksom, att det är,
80-talet, ja. Mm.
Men det är ju... Och det är därför de blev stora, känner jag, i största sannolikheten. Att det var därför böckerna först bestod, att de hade den liksom igenkänningen för den målgruppen de hade. Och sen vid 92 kom julkalendern och gjorde liksom det till en nationalsuccé.
Och parallellt med det här så släpps 1987 Berts dagbok. Och blir också en blockbuster, Bert-serien. Också en tv-serie, också en del av det svenska kulturarvet.
Ja, det var ju att de... Jag är övertygad, det har de, jag har inte sett det här någonstans. Också så här, jag lär mig saker nu hos Aron Anders som jag inte visste.
Mm.
För att i den här podden som jag gör så är min tanke att jag ska gå in och bara läsa böckerna och liksom inte ha med mig någon form av kunskap om författarna bakom det eller liksom vad som komma skall. Jag försöker liksom upptäcka, även fast jag läste sundan när jag var liten, men jag kommer inte ihåg någonting.
Var det något om Sören
Anders? Ja, just det. Att Sune, jag är övertygad om att de ville nog fortsätta låta Sune växa till Berts ålder. Men att de kanske tänkte att det inte är så himla, kanske man inte vill läsa om den här sjuåringens första ronk. Så att vi får liksom göra en ny blond kille med röd tröja. Men nu har han glasögon.
Ja.
Och så blev det Bert.
Blev det Bert. Som ju är, för de som mot all förmodan är obekanta. Vid Bert så är han ju en tonårskille som är mer öppet sexuell. Han är mycket äldre. Han är väl 13-14
igen. Ja, han är ju mitt i puberteten.
Ja, exakt. Exakt, men Sune är mer så här oskyldigt kär i sina tjejer.
Det har börjat i böckerna nämnas att konceptet pussa med tunga finns. Men mer än så finns det ju inte i Sune.
Nej, det är där det stoppar.
Precis.
Det är intressant ju. Om du får spekulera fritt. vad tänker du om psykologin hos två 20-plussare som börjar skriva om en kåt tonåring? Vad tänker du, rent fördomsfullt, hur tänker du att det funkar?
Det är obehagligt att de gör det. En sak som jag märkt som dyker upp lite till och från i böckerna som nu, för att jag visste att de var unga när de började, men 2021 var lägre än vad jag trodde faktiskt. För att om det är någonting som dyker upp ibland i böckerna är att de försöker rättfärdiga att... Eller först och främst var det i någon bok så är det fullt normalt att hans stora syster Anna är 12 och tillsammans med 15-åring. Det liksom nämner de absolut ingenting i. Vilket jag tycker låter helt absurt.
Ja, det var ganska vanligt tror jag när man själv var 12. Men, ja.
Men jag tänker att i den åldern är... Jag kan inte komma ihåg att om jag gick i nian att om någon i min klass var tillsammans med någon så gick i sexan.
Ja, det är lite
man bra. Hade ju sparkat ner den.
Ja.
För att man hade varit avundsjuk.
Ja.
Nej, men så dels det. Och sen så har det varit, när Suna var på semester så har det varit att det var ett annat barn där som var lika gammal som Håkan. Som Suna tyckte var söt och ville pussa. Han tyckte det var pinsamt. Men så såg han en som var ännu äldre som dansade med en i den åldern. Och då tänkte Sune, ja men då så. Då kan jag också dansa med en. Så jag tänkte, de försöker ofta så här rättfärdiga en åldersskillnad i förhållanden.
Ja.
Och då när jag tänker att det är 20-21-åringar. Hur långt ner ville de då? Alltså, jag blir obekväm. Jag tänker på det här för första gången just nu. Jag tycker inte om de tankarna.
Att de på något sätt försöker plöja marken för så, åldersskillnaden.
När började de ronka till Anna i min fråga?
Oklart, men det är intressant att du kom in på det här med sex och sånt. För jag ska spela upp ett klipp från 1993 med ett TV4-program som heter Morgonluft. Väldigt diffust program. Lett av en norrlänning som jag aldrig sett förut. Och då har jag ändå hyfsat bra koll på TV4-profiler. Men den här mannen har jag ingen aning vem han är, vad han heter. Anders och Sören är med där. De äter frukost medan de blir intervjuade i någon slags köksmiljö. Anders får, eller båda då, får ju frågan om liksom hur de ser på ärlighet i sina böcker liksom, och verklighetstrogenhet. Och då säger Anders det här som ändå fick mig att rycka till. Jag skulle upp det för både dig Niklas och
Susanna. Det ska bli jätteintressant.
Först och främst utgår vi just från oss själva, det vi vill läsa egentligen. För att det handlar ju om, trots allt, om mig och Sören. Mycket. Och för att vi ska kunna vara ärliga mot oss själva, mot andra som läser det, så kan vi inte bortse ifrån, om man är 13-årig kille och säger man då att man, jag har aldrig, om man, när man minns sin 13-årsperiod, jag har aldrig haft vaknat med morgonstånd exempelvis, säger man så, då ljuger man ju. Så vi måste ju, ändå så censurerar vi oss väldigt hårt i Bert-böckerna egentligen.
Där, han pratar om Berts morgonstånd.
Först och främst, jag har aldrig hört Anders prata utanför det han gör i ljudböckerna. För där pratar han som ingen människa pratar.
Nej.
Det kändes väldigt fel att höra honom prata som en vanlig människa.
Mm.
Men ja, Berts morgonstånd.
Vad tänker du kring det?
Jag har inte kommit till Berts böckerna än, så jag har inte koll på exakt hur sexigt det blir där.
Nej.
Men det, alltså jag tror det att de censurerar sig väldigt mycket.
Mm.
Om jag bara ska ha liksom Sune som referens. För det vet jag när jag pratade med Anton Magnusson som var med i fjärde avsnittet när vi pratade om Sune och Svarta mannen. Bra bok för övrigt.
Nej. Är Svarta mannen en svart man?
Nej. Men det är en annan svart man med den boken som får ett själsord sagt till sig. Så det är intressant. Men då berättar, för då i den boken så stjäl Sune. Och stjäl en present till sin kompis Sofie som många kanske känner till om man koll på Sune. Och sen så blir Sofie arg på honom för att han har stulit. Han går tillbaka och får liksom lämna tillbaka honom. Ava moder var Sune. Bra jobbat. Och Anton berättade då om när han var i samma ålder som Sune var då när han hade stulit. Och hade fått betydligt mer konsekvenser för det. Och att han hade kallat sin lärare då för potatisnäs och han hade refererat till hennes barn som fula jävla unge. Och det säger ju inte Sune, som också är lika gammal då som Anton var där. Att det barn pratar ju på ett sätt som man inte ser barn prata i fiktion.
Nej, som man inte riktigt kan återskapa.
Ja, det har man ju i filmen Eighth Grade av Bo Burnham. Det var ju den som handlar om typ 12-åringar. Men den har en 15-års gräns för att det är så mycket svordomar.
Ja,
för att han vill ändå så här fånga hur barn faktiskt pratar.
Ja.
Och det är ju där också, alltså jag kommer inte ihåg själv när sex blev ett aktivt liksom, fenomen i mitt liv. Än idag inte blivit, nej. Jag tänker ändå att det har varit så här, för det pratade vi om i avsnitt 3, att de hittar en nakenbild då. Men de går inte in på det mer. De har inte nämnt den här nakenbilden sen. Men realistiskt sett så hade ju den nakenbilden varit väldigt viktig. Eller alltså så här, den hade Sune kommit ihåg, tror jag. Framförallt han som är så jävla förtjust i tjejer.
Ja. Jag tycker det är intressant. Jag vet inte varför jag reagerar så starkt på när han sa det här med morgonstånd. Det kom lite ingenstans. För det var så här, fem minuter in i intervjun och så plötsligt den pratade om morgonstånd och...
Jag vet inte, han så himla gärna vill att skriva om morgonstånd, han får inte.
Nej, men grejen är att man ska också säga att Anders Jakobsson har 9 barn.
Ursäkta?
Om man räknar, jag tror han har 2 bonusbarn och så har han 7 biologiskt. Det här kan vara fel. Jag har försökt hitta en sammanställning, men det är väldigt... Så jag tror han är väldigt inne på sex.
Han verkar uppenbarligen tycka om det.
Ja, och han kommer in på det här med morgonstånd. Och, alltså, så här, det får man vara. Det är ingen fel med det. Jag är säker på att han är en fantastisk pappa. Han känns väldigt sexuell. Han gör det.
Ja, nej.
Vi kommer återkomma till sex också på ett mycket märkligt sätt.
Min
grundtes kring de här två människorna. Det är ju när framgångarna lite har, jag ska inte säga sinat, för det har de inte gjort. Men de har lite fått, vad ska man säga, de har gått stiltje lite, alltså så här, Bert och Sune är ju inte riktigt lika stora nu.
Nej, gud nej.
Som när vi var små.
Alltså Sune får ju fortfarande hela tiden att det kommer en Håkan Bråkan-film nu på juldagen. Och att det kommer en Sune-serie nästa år. Att Sune är fortfarande hela tiden relevant.
Ja.
Och som jag, om vi ska ta ett sidospår så har jag, det är Storytel som äger Sune idag.
Just det.
Och när jag startade min podd, Tjejtjusa-podden, så hette den Sune-podden.
Då kom Storytel.
Ja, jag hade haft kontakt med Storytel ganska länge innan. För att jag hade en bild för podden som var en bild på mig, en tecknad bild på mig och en tecknad bild på Sune. Jag bara, får jag använda den här? Och de bara, vi ska fråga, vänta här. Och där stod det tydligt att podden hette Sune-podden. Men då först när jag släppte podden, de mejlade mig bara, vi har inte fått svar på bilden, men du får absolut inte heta Sune-podden, så du vet det. För det är varumärkesskyddat. Det var kul.
Visst.
Jag fick att mig en vecka sedan bara, du får inte använda bilden heller. Så det var bra.
Ja.
Men att då pratade de om det. Anledningen just att de jag inte fick att ha Sune på det var för att det kanske de gör en vacker dag. För att Sune firar 40 år nästa år.
De som alla kommer lyssna på den podden.
Ja, precis. Jag hade lyssnat om Sune och Anders började podda med varandra.
Men min tes hur som helst om Anders och Sören, det är att när framgångarna har mojnat lite, om jag säger så, lite snällare, inte sinat, då har de fallit ner i ett absolut mörker. Speciellt Anders. Speciellt Anders. Men även Sören.
Okej, okay. Intressant, berätta.
Mm. Ska vi börja med Anders då?
Mm.
Du följer Anders på Twitter, eller hur?
Ja, jag gjorde inte det innan vi började prata om det här. Att vi skulle spela in det här, så då började jag göra det.
Nej, för det kom som en chock för mig när någon plötsligt bara typ retweetade Anders. Och skrev, har ni koll på vad liksom Sune-killen sitter och Bert-killen sitter och liksom retweetar och skriver?
Ja, för han är lite tokig.
Han är radikaliserad igen.
Mm.
Jag ska läsa upp några tweets från Anders.
Gud vad bra. Jag gick igenom hans Twitter på vägen hit, men jag jättegärna vill höra höjdpunkter.
Alltså jag behöver inte så här, jag ska inte ens kategorisera honom. Jag bara läser upp och så får du bilda en egen uppfattning. Och lyssnarna. Vilken sorts människa, eller man framförallt, du tror att det här är.
Mm.
Så läser jag upp lite tweets. Tweet 1. Går väl inte så bra för varumärket islam just nu? IS, Boko Haram, massmord, stening i Syrien, Hamas och mänskliga sköldar, halshuggna, punkt. Kämpa. Nästa. Icke-binär, cis-man, rasifierad. När jag var liten hittade jag också på ett eget språk. Grecianska. Vad roligt med påhitta ungdomar. Nästa. Jag är vinnligt trött på allt tramsande och tjafsande kring identitetspolitik, kränkthet, curl 2.0. Sen skrev han en hel dialog. Va? Tycker inte du som jag, då är du fascist. Va? Vill du inte att vi ska ha fri invandring, då är du rasist. Va? Kan du samtala och umgås med SD-are, då är du nazist. Va? Älskar du inte identitetspolitik och intersektionalitet, då är du en homofob och vit cis-man. Mitt svar. Och sen fuck you emoji.
Mm.
2010 så hade Anders en blogg på sajten altombarn.se.
Jag vill bara, innan du fortsätter, att jag att han pratar skit om IS. I två Sune-böcker så har Sune en klubb med sin kompis Isak som heter IS-klubben. Vill jag bara lyfta fram.
Jag kanske är på dem av samma anledning som man är på dig. Copyright intrång. Fy fan, jävla IS. Har ni inte kollat med Sören Anders först?
Vi ska starta en IS-podd snart.
Kan inte du och jag göra
det? Absolut.
Det här från 2010 då, i Expressen. Anders Jakobsson, som tillsammans med Sören Olsson skrivit de populära barnböckerna om Sune och Bert. Den här vändningen i det här stycket kommer du gilla.
Okay.
Anders Jakobsson, som tillsammans med Sören Olsson skrivit de populära barnböckerna om Sune och Bert, har sedan en tid tillbaka bloggat om pappalivet på sajten altombarn.se. På fredagen stängdes dock hans blogg ner sedan han skrivit hånfullt och nedsättande om ensamkommande flyktingbarn.
Åh nej!
Då skriver han bland annat...
Jag gillar att det här har blivit omvänt hur det var när du var med i min podd. Att jag, då berättade jag vad som hände i boken och du visste inte om det. Nu berättade du vad som hände allt utanför boken.
Ja, då skrev man bland annat små nuttisarna. Jag tycker verkligen måste hjälpa alla dessa små. Ty de icke endast ensamma små barn utan föräldrar. Nästan samtliga har de lider av en fruktansvärd sjukdom. Hutchinson-Gilford-syndrom som gör att man åldras i förtid. Fruktansvärt. Jag ler i bloggen. Och sen lite längre svarar han på en kommentar med att ta emot flyktingar med det av FN ställda giltiga skälen är självklart, anser jag. Dock så fort man ifrågasätter den blinda massinvandringen får man rasiststämpel och blir per automatik främlingsfientlig, skriven. Då skrev Gunilla Brodrej på Expressen en krönika om det här. Med den finne rubriken Kusin i ruiner.
Mm.
Om då kusinparet Sören Anders.
Mm.
Och då skrev hon bland annat... Då avslår hon också att... Så här skriver hon om... För då, hon inriktade sig mest på Anders och på det här blogginlägget. Men sen skriver hon... På Sörens Twitterstatus i onsdags talar han indirekt ur skägget genom att länka till en lång drapa på sajten Politiskt inkorrekt.
Oh, nej.
Texten handlade om hur man fuskar till sig permanent uppehållstillstånd. Oerhört intressant, kommenterar Sören.
Men Sören, jag trodde han var fine. Vad fan?
Gunilla skrev även på Twitter om Anders Jakobsson, kallade honom för främlingsfientlig. Anders blev vansinnig. Skrev ett svar på den numera avsomnade sajten Newsmill.
Främlingsfientlig, jag är rasist.
Det var ett långt svar. Jag ska citera lite ur den. Han var väldigt arg på Gunilla Broders. Och skrev: det här är mer än fånerier. Det här är ett angrepp på åsikts- och yttrandefriheten i vårt land Sverige. Det är ett maktövergrepp i syfte att skrämma och tysta fritt tänkande medborgare. Det är ett sätt att visa agendan för samhällsdebatten som inte bestäms av dig och mig utan av andra. Och så lite längre ner. Till alla kära DDR-kramare, åsiktsfascister och politiskt korrekta individer som nu får sina händer av att en maktapparat stängt min blogg och att en journalist på Expressen försöker mörda mig moraliskt.
Oj, oj, oj!
Och så för en privat förtalskampanj mot mig, Sören, och våra produktioner på bland annat Twitter. Till er säger på klockren svenska: this time you're fucked with the wrong guy. Och sen skriver han i texten att han ska dra in lite jurister och sånt.
Gud, vad bra.
Och stämma Gunilla Broders och Expressen.
För att de kallade Anders främlingsfientlig.
Ja, och jag vet inte riktigt vad det blev av det. Jag tror inte det blev någonting.
Okej.
Sen 2019 då, för att visa att det här var 2010.
Ja, det är ett tag sedan.
Men 2019 då, skriver Nerikes Allehanda en artikel. Men intressant ingress. I helgen var Sune och Berts pappa och länets mest barnboksförfattare, de kommer från Örebro, Nereks Allehanda, Anders Jakobsson, konferenser på SDs sommarfestival i Sölvesborg.
Fantastiska nyheter.
Han välkomnar bland annat partiledaren Jimmy Åkessons band Bedårande barn upp på scenen. Citat: jag har inga problem att umgås med folk som tycker olika, säger Anders Jakobsson. Och om man går in på hans Twitterfeed så han har dragit ner lite på det egna twittrandet. Men det är mycket, om man kollar på vad han likar och retweetar så är det ju, ja men det är ju så här, Hanif Bali och det är Ivar Arby.
Ja, det jag snappade upp över att scrolla igenom hans Twitter och ser ut idag så är det mest på att han tycker verkligen inte om Vänsterpartiet. Och Norsi framförallt är han inte ett fan av.
Nej.
Och det är ju konstigt för att de tycker olika.
Ja, exakt. Så han borde ju gilla alla som är olika. Han har ju sin profil, va? Ska vi se här.
Just det.
Gilla olika på riktigt har han i sin profil bio, som man säger. Ja... Gör han det?
Nej, alltså jag skulle säga att han gillar som väldigt många tyvärr gör. Alltså det jag känner just nu, för jag visste vagt när jag skulle börja podden. För när jag började podden så skrev jag ut på Twitter, bara, ej, är det här en bra idé? Och så var det någon som bara, helt okej. Och jag bara, men då kör vi på det. Och då var det någon som taggade Sören Anders i den tweeten. Bara, det här är väl en kul idé? Och på så vis så bara, just det, de finns på Twitter. Och då kollar jag först på Sören och bara, men vanlig farbror, absolut. In på Anders och bara, det där vill jag inte veta. Och sen började jag podden. Och då har jag då, för jag har verkligen försökt vara objektiv i min podd. Att så här, jag läser böckerna, jag läser bara böckerna och jag har haft noll koll.
Det heter dig, verket framför personen.
Ja.
Så det ska.
Och då känns det ändå skönt att jag har bildat en negativ uppfattning av Sune innan jag får lära mig det här.
Ja.
Så ingen kan liksom... kasta skit på mig för att jag nu bara börjar prata skit om Sune för att det inte är PK eller något skit. Nej, jag tycker inte om Sune för att han är sämst.
Han är sämst och böckerna är inte
jag
superbra.
Jag hade spöat Sune om han fanns på riktigt.
Ja, och det är inte så här att jag, det här känner många till, men det är inte så att jag med den här podden vill få liksom biblioteken att slänga ut Sune-böckerna.
Då är jag körd.
Eller så här, sluta läsa Sune-böckerna. Det skiter jag fullständigt. Jag tycker man ska skilja på verk och person. Jag tycker, men den här podden handlar ju om personerna och det tycker jag ändå det här är en viktig komponent i Anders och då även Sören, som han också är inne på politiskt inkorrekt, som jag inte tror finns längre.
Det är inte så många anklagelser vi gör ändå. Du lyfter ju bara upp saker som har hänt.
Jag säger bara att det här är Anders Jakobsson. Och så är
bra grabb.
Har du hört talas om hans kristenhet också?
Vad är det? Han är...
Båda är kristna.
Ja, men han Anders... är också jude.
Du refererar till hans Twitter-bio.
Ja, för den har skrivit... både korset och...
Han skriver så här: ariansk kristen, det kände jag inte till. Så det var jag googlade då. Och arianism är alltså en lära som på något sätt utgår från kristendomen. Men som gör gällande att Kristus är ett väsen skapat av Gud. På så sätt gudomlig. Men det är inte, han är inte Gud själv. Han är inte, det finns ingen treenighet och han är inte Guds son. Så den ses ju som kättersk av den större kristenheten, av logiska skäl. Och enligt Dick Harrison, som jag läste, historikern på SvD, så återfinns det i arianska inslag i Jehovas vittnen. Så jag misstänker att det är det han menar, att han är Jehovas. Alltså, ja. Anders.
Då borde de ju inte fira att Sune fyller 40 år nästa år.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Nej, och hur funkar med Sunes jul också?
Ja, men då, Sune är ju inte Jehovas.
Nej, det är sant.
Men är sant. Anders, om han är Jehovas, då ska han inte fira när Sune fyller 40 år.
Nej, den får du inte föreslår.
Precis.
Det hade Jehovas, de väger ju ställa... Eller, no offense, de
och jag kan tänka mig att någon...
De väger ställa sig upp när folk förlorar.
Jag vet att Sören Anders öppnade luckorna på julkalendern när Sunes jul var. Så någon kan absolut hitta ett klipp när Anders säger god jul.
Ja. Och då, vi, då vill du få honom utkastad? Ska vi få honom stackars Anders?
Kan jag cancela honom för det?
Men sen, och sen efter Arians Kristen i sin Twitter-bio så har han skrivit judisk syn på livet. Och som du sa så har han en davidsstjärna i profilen.
Precis, davidsstjärna och korset. Och
sen återföder sig så då är han inne på hinduismen. Jag vet inte vad han
är. Han gillar olika på riktigt.
Han gör ju det. Men har du hört hans origin story för kristendomen då?
Jag vill höra den.
Mm, det här är då från... han gästade ett tv-program i TV8 som handlar om matlagning. Men de också kom in,
forum.
De kom in på religion också. Och det här är då från Aftonbladets artikel om det här med hans medverkan i det här programmet. Allt började när Anders 17 17 år artist vände sig till Gud för hjälp. Hans mamma var svårt sjuk och han var desperat. Citat: hon blev stenfrisk. Det kan ju vara en lycklig slump, men för mig blev det en sån upplevelse att oj, är det så att det finns något? Sen började han meditera och samtala med Gud.
Hur gammal är han här?
I mitten av 90-talet fortsätter de ju fram till.
Okej.
För han är 17 då. Och sen fortsätter flera år att samtala med Gud och börjar även meditera. Sen i mitten av 90-talet, då är jag ju 30 plus, kanske. Ursäkta. I mitten av 90-talet märkte han hur hans högra arm började röra sig och flaxa.
Ajla.
Under, du sa det inte jag. Började röra sig och flaxa runt under meditationerna.
Mm.
Till slut greppade han en penna. Citat.
Nej.
Det kändes som att jag förlorade kontrollen över mina rörelser strax ovanför handlederna. Pennan flög över pappret. Och
sen, då skrev han att Bert fick morgonstånd.
Nej, och sen då så skrev Gud ett meddelande till honom. Nu har jag inte fram här, men något i stil med Anders, jag finns, eller Anders, jag är här liksom. Och sen dess då så alltså han var väl troende innan också eftersom han samtalade med Gud, men det här är då blev han ju religiöst riktigt, och i det här morgonluft så pratar både han och Sören om att de är kristna. Är det något som kommer,
Gud,
eller...
Gud är med i böckerna. De är ju i kyrkan ibland så här på julavslutning och sånt där. Och Suna poängterar att Jesus hänger i korset. Jag kommer inte ihåg vad han haft för spaning om Jesus, men någonting om att han, det måste vara kallt eller någonting.
Ja.
Och när han ska flytta hemifrån, eller hans familj ska flytta från sin hemstad, så gifter sig han och Sofie med varandra. Mm. Med Gud som vittne under sängen.
För att de såg honom inte, men
han var där. Så Gud var vittne på deras bröllop. Så det är så mycket.
Men det är inte så påträngande.
Nej, Gud nej.
De är nog väl rädda för det. För att det är ju i en svensk kontext liksom, så ska du inte smyga in massa Gud i barnböckerna, för då kan ju folk reagera. Liksom.
Verkligen.
Så de var smart nog. Men i den här intervjun då, i morgonluft, så pratar de en del om det. Och de framstår ju inte som frikyrkliga eller någonting. Också den här märkliga norrländska programledaren säger i slutet: jag önskar dig Gud. Guds välsignelse. Det kanske är därför han försvann från TV4, den här norrlänningen.
Anders vrede nådde honom.
Mycket märklig man alltså. Han vill också göra ett avsnitt om. Jag måste bara kolla upp vad han heter.
Jag måste hitta vad han
Så det Anders är ju kristen, Sören är kristna. Det kanske spelar in i det här. Det kanske också, många som är kristna, inte alla, tenderar ju kanske att bli lite, ägna sig åt vissa stamidentitet, stamtänk. Och bli lite antagonistiska mot andra religioner.
Mm,
kanske islam till exempel.
Kanske islam.
Kanske islam, men bara för att de
är
med.
Det går inte så bra för det,
så nu säger jag inte att alla religiösa är rasister. Absolut inte. Jag säger inte ens att Anders är det. Men gå in på typ Världen idag, den här frikyrkliga tidningen, så hittar du mycket...
Mycket artiklar utav Anders.
Nej, ja, det är säkert. Han är inte...
Spökskriven.
Nej, men det är mycket halvbruna åsikter där. Så jag är inte så förvånad att en väldigt kristen person är lite, har lite märkliga åsikter.
Tror att dina lyssnare är med på planet, va?
Jag tror också de jag har det. Sen Sören då.
Fina.
Det här är ju också så mörkt att jag funderade länge på om jag skulle ta med det eller inte. Men vi måste nästan ta med det.
Åh oh, nej!
Okej, men vi så här. Sören och hans fru hade en son som heter Ludvig.
Trevligt.
Som hade Downs syndrom. Yeah. Han avled 2015. Mm. Och det jag beklagar vi såklart. Det är
hemskt.
Ja. Och ingen skugga ska falla över Ludvig. Eller ens över Sören här, utan det är bara en märklig sammanhang.
Det är inte Sörens fel.
Nej, verkligen inte. Men 2007 då, så hamnade han, Sören, i Riksfokus igen.
Mm-hmm.
För då plockade både Expressen och Aftonbladet upp att han hade skrivit en text i en tidning som jag inte vet om den finns kvar, men den hette Föräldrakraft.
Ja.
Som vänder sig till anhöriga, till unga med funktionshinder.
Mycket bra.
Och då skrev han om hur man ska hantera när man har en son med Downs syndrom som vill utforska sin sexualitet. Och då skriver Sören, det är en debattartikel, så skriver han: min son förklarade att han ville vara naken med en tjej som på film. Vi fick mig att börja fundera över frågan. Sen är det en kompis som föreslår att Sören ska ta med killen till, eller förlåt, sonen Ludvig till Danmark och betala en prostituerad. Då säger Sören, eller skriver: först tyckte jag att det var det vidraste förslag jag hade hört. Bra. Sen blev jag mindre säker.
Oh, nej.
Om min son över allt annat önskar att en gång i livet få en naken med tjej, hur långt ska då vara redo att gå? Och det här är ju, jag kan inte sätta mig till, eller jag tycker inte om prostitution såklart, men det är svårt att sätta mig till doms över Sören, för det är så jävla mörkt det här. Men det sjuka med allt det här,
aha,
är rubriken Aftonbladet sätter.
Mm.
På det här ganska tunga ämnet.
Tunga ämnet.
Så kör de bara ett citat i rubriken, helt oförklarat.
Ja.
Så tänk så här: Sunes pappa : min son vill vara med en naken tjej.
Det är absolut det man tar med sig från den här intervjun eller artikeln.
Min son vill vara med en naken tjej. Men då har vi alltså du var där, Sune.
Ja.
Säg att du som jag, du född på 80-talet. Mm. Du vaknade upp och så bara, år 2010 typ, så bara, vad håller Sören Anders på med? De som skrev Sune-böckerna och Bert-böckerna som jag älskar så mycket.
Mm.
Aha, okej. Anders fick sin blogg nedstängd för att han håller i flyktingbarn, okej. Okay. Mm. Och Sören skriver en debattartikel om att det ska vara okej att köpa sex i Danmark till
sin son.
Så, barnen har funktionshinder. Det är ju märklig utveckling. Alltså så här,
ja.
Astrid Lindgren, vilken jävla trist. Allt hon gjorde var att hon inte ville betala skatt och typ skrev upprop om det riktat mot Gunnar Sträng och sosseregeringen.
Mm.
Han är inte lika spännande som de här två som ju har... du förstår jag mer med det här absoluta mörkret.
Jag känner verkligen nu att hur jag har lyckats skapa en podd om det mest ointressanta Anders och Sören har gjort.
Ja, och då har jag ändå inte spelat deras låt.
Men
jag tycker att vi återkommer till det lite i slutet.
Ja, det är där har vi en prick över i.
Att du fattar att... men ja, för kan man ana det här i böckerna att de här författarna kommer spåra? Finns det någon ledtråd? För så kan det vara med en viss konst. Att man så här, man hör en låt av Lou Reed och tänker att den här mannen... det kommer hända saker i hans liv. Eller du fattar vad jag menar.
Ja, alltså, om det är någonting jag känner att jag lär mig om Sune som karaktär.
Mm.
Är att han är en person som får väldigt lite motgångar.
Mm.
Att så som jag tänker att om Sune var en verklig människa så hade han nog vuxit upp och blivit en någorlunda dålig människa.
Mm.
För att allt han gör är en succé. Ja, vi har
lite som Sören Anders då i början.
Precis. Mm. Det jag har som exempel nu när jag försöker prata skit om Sune med folk. Mm. Så har jag i Sunes jul så är det, de ska göra ett julspel apropå kristendom. Sune får en roll som han inte vill ha. Han får en roll som ett barn som bara har en replik och då börjar skrika och gråta tills fröken genom en ny roll i form av bakdelen av en åsna. Roligt, fantastiskt.
Ja, väldigt kul.
Sen så får vi läsa i boken hela den här pjäsen.
Ja.
Och pjäsen heter då...
Det är ju en Shakespeare-vinkning. För det finns en pjäs inuti pjäsen i Hamlet. Så det är ju klart...
Mm, ja, men det, jag ska absolut ge dem det. Mm. Absolut, Sebastian. Det är absolut...
Det, ja, men jag tror det faktiskt. Ja. Eller om Shakespeare snodde det från sig. Ja. Kan det också vara. Ja,
yes, jag har Shakespeare.
Det är någon sorts själ. Alla var själ av dem. Fy fan. Ja.
Då heter pjäsen Jesus och mirakelåsnan.
Mm.
Och då har Sune fått göra sin karaktär åsnan till en magisk åsna som kan gå i två delar och bakdelen pratar och säger massa ordvitsar. Så här, jag ska gå hem och baka. Jättekul. Mm. Och pjäsen slutar med att det är en jullampa som ska vara en stjärna som ska tändas. Så tänds den inte. Och Sune bara går upp på en stol, daskar till lampan så den tänds. Och då börjar alla barnen sjunga, nu tändas Sune julelampa. Sune pikar som 10-åring liksom.
Ja, ja.
Att hade han gjort det där i högstadiet hade han blivit skjuten.
Men
att det jag känner också med Sune är att, och att han tycker ju om tjejer, ja. Om du känner till det. Och 10 fall av 10 har lyckats med hans tjejtjuserier i böckerna. Att han har inga motgångar. Han får aldrig några konsekvenser. Den gången han stal så fick han bara beröm av butiksägaren för att han kom tillbaka och lämnade inga konsekvenser. Mm. Så jag tror att Sune hade blivit en dålig människa idag. Men jag vet inte om hur mycket talar om hur de är som människor. Alltså
det man kan säga, det är den här klassiska så här, hur går det för barnstjärnor? Visst, de är inte barn när de slår igenom. De är ju hemskt
unga. De är väldigt unga, det är de verkligen.
När de får liksom en blockbuster-succé och är liksom superetablerade som typ 21- och 22-åringar och är det hela vägen. Liksom. Och sen kommer får de en andra våg under 90-talet när deras produktion också blir tv-serier och film.
Och succéer.
Riktiga succéer. Alltså, så här, det var väl så här nästan... en halv miljon som såg någon Sune-filmatisering på bio, tror jag.
Ja, det var Sune sommar.
Sune sommar, kanske ännu fler. Så de får ju en andra våg där på 90-talet, så de är ju ohyggligt framgångsrika.
Oh ja, ja alltså det, jag känner också det att de har ju blivit kända för någonting som inte speglar dem idag. Jag tror att mycket att de tar från sin egen barndom i böckerna, men det är ju inte mycket av Sune som har liksom en... judisk syn på livet eller någonting sånt, utan...
Nej, det får en teolog svara på.
Precis, Sune verkar vara en vanlig grabb liksom. Ja. Men så att de blir ju liksom kända i hela landet.
Ja.
Men de är ju inte kända för dem de är. Så när de väl börjar forma någon form av identitet, vilket man kanske redan har gjort när man är 21, men...
De festade hade... mycket.
Jag vet inte, alltså...
De är kristna, men kristna kan ju också festa.
Oh ja, de dricker ju vin på söndagar.
Ja. Nej, men alltså att de... Att de, det är en intressant grej ju att vara så framgångsrika, men var det med barnböcker. Alltså jag vet inte riktigt hur det funkar i en sån här krogkontext. Liksom.
Ja, nej, verkligen.
Kommer tjejer fram, bara, du har skrivit de här barnböckerna, eller är barnböcker så förknippat med allt annat än en sex att man så här inte ens går fram till en sån person? Förstår du vad jag menar?
Ja, det är det, men också det att de har gjort barnböcker som har en ganska stark underton av sex.
En morgonstund, ja.
Ja, men alltså, allting handlar ju om att få tjejer i Sune. Det är ju liksom att, alltså det jag märker med Sune som jag pratar om, att för att Sune var ju då jättestort på 80-talet och ännu större på 90-talet. Och är stort än idag, men inte lika stort.
Nej.
Men alla jag har pratat med, eller inte, vissa har fortfarande en kär relation till Sune, men många, som till exempel du, sa att du hade läst massa Sune-böcker när du var yngre.
Ja, otroligt mycket.
Och har ingen minne av dem idag.
Nej, jag minns sporadiska scener.
Mm.
När jag tänker tillbaka på dem så känns de bara dumma. Liksom.
Ja, men det är så här, alla vet ändå i Sverige vem Sune är. Mm. Och alla vet också att Sune är en tjejtjusare. Att jag skulle likna det med hur alla vet vem katten Gustav är.
Ja.
Och alla vet att katten Gustav hatar måndagar. Men det är inte många som har läst katten Gustav.
Nej, i vuxen ålder, nej. Så
ja, ja. Ja, men precis. Att Sune, alla vet om vem Sune är, men man har inte en så liksom, kär relation till honom.
Nej, jag upplever också att de allra flesta kanske har det då till P. Peter Haber som Rudolf, alltså att de har det
ja, hela till... den familjen skulle jag säga. Så...
Ja. Nej, men de har det till filmerna och tv-serien, ja. Kanske också som med Bert.
Ja,
mer än till mig. Böckerna som alla har läst, men som de kanske inte återkallar i minnet sådär jätteofta.
Ja, för jag har kollat lite nu på Sune Sommar medan jag läste Sune Sommarboken. Mm. Och böckerna är sämre än filmerna. Att mycket som gör filmerna är hur otroligt väl rollsatt, framförallt Rudolf är, men hela familjen Andersson är väldigt bra.
Ja.
Och de spelar väldigt bra med varandra.
Ja.
Så det är, alltså...
De skrev ju manus, ska ju sägas, till Sune Sommar tillsammans med en man som heter Stefan Apelgren, som inte verkar vara släkt med Peter Apelgren, vad jag kan säga.
Okej. Nej, men för det jag känner, absolut att de har skrivit manus, men det är inte manuset som gör filmen, eller?
Nej,
för
det är Peter Haber, Carina Lidbom.
Ja, för Sunes jul är första boken som kom efter, alltså Sunes julboken kom efter julkalendern. Och man märker så otroligt tydligt att nu vet de att Peter Haber är Rudolf. Så nu behöver de bara skriva att Rudolf snubbla och alla tänker att det är Peter Haber och då är det jättekul.
Ja.
Att de, det som gör att det blir bra, för det är samma sak om man tittar på till exempel Morgan Alling som har gjort Rudolf i senare år.
Mm.
Som inte alls lika väl bemött. Men han är ju samma manus, i alla fall två samma manusförfattare att jobba med. Men det blir inte samma sak.
Nej. När Peter Haber säger jag nu, dels för att revidera, nästan 1 miljon, över 900 000 såg i Sune Sommar.
Jävlar.
Tänk hur få människor det bor. Ja, det är alltså det var åttonde person går och ser den här.
Fan, alltså.
Det är helt sinnessjukt. Och Peter Haber nominerad till en guldbagge.
Oj!
Vilket måste vara väldigt ovanligt för en film i den genren. Alltså inte bara en komedi utan en barnfilm. Men det blev ju en monstersuccé såklart. Och alla har ju sett den 1000 gånger. Alla minns scener där. Liksom. Ja, nej, men ska vi ändå komma in nu? Vi har spelat in ganska länge. Ska vi komma in på musiken? Hade du hört
musiken
om den?
Musiken kände jag inte till alls.
Nej, för det är sjuka ju här också att vi kan ju säga mycket om de här människorna.
Oh ja.
Det kan vi verkligen.
Du, jag har inte haft så mycket. Jag visste inte alls någonting om dem.
Nej, men...
Jag kan säga att de gör dåliga böcker än vad jag kunde. Nu kan jag säga massor om dem. Men... Jag undviker att göra det för det känns inte som att jag borde göra det.
Nej, jag hoppas jag har förstört din relation lite. Nej, men man kan säga mycket om de här människorna. Men uppenbarligen så har de något slags ingång till den svenska folksjälen.
Mm.
För inte nog med att de har ju skapat inte en utan två bokserier som blivit braksuccéer, som blivit filmer som setts av miljoner. De har också legat på Svensktoppen med en låt under bandnamnet Hemliga byrån. Det här hade jag väldigt dålig koll på.
Är det här Sören och Anders alltså tillsammans?
Det här är Sören och Anders plus
Janne Schaffer.
Nej, någon som kallas Kalle Kord.
Mm-hmm.
Agent 2,4. Jag vet. Hur som helst. Det som jag känner låt Hej hej hemskt mycket hej
låg... Den känner jag vak till.
Ja, jag känner också igen frasen, jag hade inte hört den innan. 87, alltså när då var ju liksom Sumna var etablerad några år, bra också att se. Bert kom samma år. Då får de också en låt på Svensktoppen. Bandet döpte dem till Hemliga byrån. Och den här låten är ju fruktansvärd såklart. Sören Olsson sjunger, kallar sig Myskogubben. Anders Jakobsson kallar sig Dr. Boo. Och ja, jag ska spela några sekunder för både lyssnarna och för dig Niklas ur den här låten. Och sen lite... Nej, men, ja, vi tar låten först. Här är i slutet av låten när refrängen upprepas. Det här, ja. Ja, det här är ju...
Ja. Min pappa går runt och sjunger på den här ibland.
Ja, hur gammal är din pappa?
Han är 51.
Ja, men han var då... Var han tonåring då? Eller min matte?
Ja, han är född 71.
Ja, så han var tonåring då när den här kom.
Så då har han ju absolut...
Det här är ju hans... för min generation har ju Hej Hej Monica, heter den så.
Ja.
Kanske också runt 16. Så, och den, ja, den har också gjort avtryck, tyvärr. Den här är väl i samma kategori. Det är ju liksom... Tramspopper, vad fan ska man
kalla det? Ja, verkligen. Ja, det var exakt det jag förväntade mig, tror jag faktiskt, om när du sa att de har gjort musik. Att
du, det hade förvånat om jag spelat så här, om det var så här Leonard Cohen doftande vis rock, då hade det ändå blivit lite weird.
Men jag började om fundera döden. På, för att de har ju den låten i Bert, Den älskade ängel. Den är ju skitbra.
Den, har de skrivit den själva?
Nej, och då blev jag så här, bara, är det de som har gjort den? Är det den låten du kommer spela nu? För den är ju toppen.
Vi googlar i... om man söker på älskade ängel. Om man då så kommer älskade public service, älskade sport, älskade Östermalm, älskade psykopat, älskade stad, älskade hundar, älskade Samir, älskade ängel.
Ah, de är ändå topp 10.
Den är skriven av Per Johan Widerstrand, inspelad av Lil Babs.
Lil Babs som sjunger den.
Mm. Ja, det är fan. Jag vet inte vem. Per Johan Widerstrand har ingen Wikipedia-sajt, så jag vet inte vem han är. Anyway. Jag ska spela upp en intervju också.
Mm.
Där jag får bara visa hur de såg ut. Det här kan inte du se. Eller det kan du se, men inte lyssnarna se. Ja. På hur de såg ut 1987. När de måste se... Anders är då 24, va? Och Sören är 23.
Mm.
Sören ser ut att vara 45 här, skulle jag säga.
Gör han verkligen?
Anders däremot ser ut att vara 11.
Han ser ut att vara 11, men också 40.
Ja, frisyr. 80-talet. Sören har ju typ samma frisyr som han hade i 90-talsintervjun.
Anders ser lite ut som Philip Seymour Hoffman i Happiness.
Ja, och någon form av mallet grej där. Hur som helst, det här tyckte jag var väldigt roligt. För att då är de i ett SVT-program som heter Tvärsnytt. Som jag inte tror finns kvar. Jag tror det är lokal TV från Örebro då.
Och så jävla stjärna som har lagt upp det här på YouTube.
Det är Sören Olsson själv som har lagt upp den.
Jag backar på en gång.
Men det roliga med det här är att det är så uppenbart. De har skickat ut en intervjuare som jag tror är ganska intresserad av musik.
Mm.
Det är uppenbart att han hatar det här. Att han ser ner på det. Och den här frågan som han avslutar intervjun med är så jävla kul och rättvis också. För han verkligen pissar på dem.
Mm.
På ett roligt sätt. Vi ska spela upp det. Och hur de svarar då.
Ni har skrivit en låt som har gått hem nu med svänger i fräng och sådär. Men ni är inga musiker egentligen. Och om ni skulle jämföra er själva med en jämnårig elev som gick på en musikhögskola och som har stora studieskulder och svårt att få jobb och så. Tycker ni då att er framgång är rättvis?
Jo, det tycker vi. Absolut.
Den reporten som med största sannolikhet är död nu. För att här är mitt födelsår, 87. Men hjälte.
Ja, men
om han har barn som lever nu. Så kom i kontakt med mig nu, för jag hyllar det, för han säger ju precis det här. Och det måste vara lite så här bucket list grej att så här möta två människor som har fått framgång och inte förtjänar det och bara pissa på dem i TV på det här sättet.
Ja, för de förtjänar absolut
inte. Okej, de förtjänar sig nu, Bert,
det sa. Ja, jag menar låten, för de förtjänar absolut inte framgång i musik.
Nej.
Men jag är inte så helt hundra på att de förtjänar Sune heller. Alltså,
framgången
de har gjort Sune.
Ja, det har de gjort.
Säger vad, alltså, de har gjort 49 Sune-böcker.
Ja, sålt, vad var det vi sa, 10 miljoner ex, va?
Värd, säkert.
30 språk eller något sånt, läste jag.
Va?
30 språk.
Sune.
Vilket språk var det?
Jag vet inte.
Jag försökte inte säga, vad var det? Romani eller vad var det?
Anders vet.
Ja,
Nej, men att de har skrivit många böcker, det ska de ha. Jag hade inte kunnat skriva 140 böcker.
Nej, jag har ju bara skrivit 2. Jag känner mig helt...
Ja, och du är... Hur gammal är du nu?
Jag är ju 35.
Ja, då hade de säkert 50 inbankade böcker.
Ja, lätt. Ja.
Så det har de gjort. Men är det bra böcker? Jag tycker inte det.
Nej.
Men uppenbarligen tycker någon det.
Ja, men frågan är också...
Uppenbarligen tyckte någon att den där musiken var bra också.
Frågan är också så här... Du var inne på något tidigare där. Nej, ingen kan ju tycka det här är bra. Låten är bra. Men alltså med böckerna...
Det är topp ett!
Jag tänker så här att... du var inne på något när du sa att de är inte bäst, men de var först.
Ja.
Att det finns ju en större förlåtelse om man är en pionjär.
Mm.
Om du är först med någonting inom vilket område som helst...
Mm.
Så får du en extra skjuts av det. Och det är ju inte att pissa på heller att vara först med någonting. För du krävs en pionjärsanda och du krävs en idérikedom. Sen kanske de två inte är världens mest eleganta berättare. Och de har en del tveksamma åsikter.
Jag känner lite också att behövde någon vara först till det här? Behövde någon vara först med att liksom ha en fiktionell, vit, heterosexuell pojke som tycker om tjejer, att, liksom, att det är allt det handlar om? Behövde vi det?
Nej, jag vet inte, men jag läste ju den här jävla skiten när jag var liten.
Alla läste skiten, det var allt som fanns.
Är det så enkelt? Jag hoppas det. Att det bara var att det var det man skulle läsa.
Ja, för att...
Jag skulle intervjua mig själv. För när fan läste de här? 26-27 år sedan.
Ja.
Ja, men vad tycker du om de här böckerna?
För att de är lättlästa.
Det
och, så, och som barn känns det ju bekräftande att bara jag lyckades läsa en bok. Det är bra. Men att, ja, hade någon gjort en bok som kanske riktar sig åt större, alltså mer målgrupper. För att det är ju bara sådana som dig och mig som kan känna igen oss i Sunne. Alla kvinnliga karaktärer är inte karaktärer i böckerna. Egentligen ingen, alltså Sunne har ju knappt något karaktärsdrag. Allt han tycker om är att tjusa tjejer. Att det finns liksom inget så här. Man vet om Sunne, Håkan gillar potatis är liksom det vi vet om honom. Och han bråkar. Anna, vi vet, hon gillar killar är vad vi vet av henne. Ja. Fast det ser Sunne ner på. Men Sunne gillar tjejer och det är toppen.
Att
det,
I Sunne.
Så det är liksom...
Det finns länge, Anna från en balkong. Nej, men,
jag känner liksom inte att de här böckerna behövdes.
Nej, sen är ju frågan...
Peter Haber hade slagit igenom med något annat.
Ja, sen hur mycket kan man... Det är, som du säger, det är väl Peter Haber till 90% av manuset där. Nej, men sen är väl frågan också hur... när man tar liksom Sune och Bert...
Våra boys.
Om man tar de där böckerna och ger det till en 8-åring som gillar att läsa böcker, vad hen skulle säga då?
Du har ju ett barn.
Hon är 1,5.
Ja, men att du kan ju då med tiden bara så här...
Men då måste jag hålla fast i det. Om 5 år så måste jag fortfarande bry mig om Sören och
Anders. Men tänk så här då.
Ja.
Jag gör troligtvis... Eller ja, förhoppningsvis gör inte min podd längre. Men jag har troligtvis läst alla Sune böcker.
Jag hoppas bara du lever om 5 år.
Inte jag. Men jag hoppas då verkligen att jag...
Aj, aj, ja.
Det var fint sagt.
Jag ska länka till en skämmords linje avsnittsbeskrivning. Ja.
Nej, men jag hoppas att jag då när jag läst alla Sunne böcker att jag kan då så pinpointa vilken bok är den bästa.
Mm.
Sen ska jag säga det till dig, bara det här är den bästa Sunne boken enligt mig.
Mm.
När du känner att ditt barn är redo, introducera den här boken utan någon som helst liksom bakgrund, att försöka att liksom isolera henne.
Men det här är bara en bok som pappa läste när jag var liten.
Men bara här är en bok. Mm. Här är en bok som en svettig man sa att jag skulle läsa.
Så du vill definiera det själv. Nej, för jag minns att det var ett skämt i boken. För jag tyckte också att ostrukturerad handling och allt det där, det må vara hänt. Men det var också att de här gagsen i boken tyckte jag var så dåliga. Och inte bara att de var så här barnsluta, att de var...
Dåliga.
Ja, men krystade. För det var en grej som gjorde... Det här tog också upp i avsnittet som gjorde mig vansinnig. Det var... När är det Ida Sommarvisa som ska sjunga under avslutning?
Ja.
Sune ska sjunga också.
Ja, han står längst fram i mikrofonen.
Och Sune har någon tvångstank om att han, eller vad är det han ska sjunga?
Extraden, jag gör som, så att blommorna blommar, har han problem med, för han glömmer alltid bort vad det är som blommar. Så han blir såhär, jag gör så att rosorna blommar, jag gör så att krukorna blommar.
Mm. Vilket också är inte så realistiskt.
Det är inte ett problem som finns.
Nej, och då när han väl ska sjunga, så sjunger han, jag gör så att koskiten blommar.
Ja.
Och det jag känner där då är att så här, ett skämt för ett barn, en man som snubblar på ett bananskal, det är ju inte så kul, men det följer i alla fall en intern logik. Liksom.
Ja, nej, men
en man går på längs en trottoar, han ser inte bananskalet, han snubblar.
Mm.
Men det här med koskiten, det är liksom så... Det är så uppenbart inte ett verkligt scenario, utan det är så inkrystat att den koskiten. Det skulle aldrig hända.
De börjar ju med punchlinen.
Ja.
Att de har i boken Duktigt Sune, den femte boken, så har Sune byggt en cykel.
Mm.
Och Sune gör ett eget lås i cykeln som är en råttfälla.
Mm.
Och Sune har ju bara byggt en cykel för att Rudolf så ska sätta sig på cykeln och bli klämd på snoppen.
Mm.
Det är liksom därför den cykeln blev till. För att ett barn bygger inte en cykel. Och
barn kanske bygger
en cykel, men ett barn lyckas inte bygga en cykel. Men enligt boken så har Sune gjort någonting som liknar en cykel.
Och då har de liksom den konstruktionen bara för att Rudolf ska...
Ja.
Och det är lite så jag känner att gagsen är liksom... För jag kan köpa så här att jag kan ju se om något håller, även om jag inte själv tycker det är kul. Men det här var bara liksom dåligt konstruerat.
Men tycker ett barn att det är kul att de säger jag gör så att koskiten blommar?
Jag tror verkligen inte det.
Alltså, jag menar, barn tycker ju det är kul om man säger skit.
Ja.
Alltså, det, jag säger inte att det är ett bra skämt. Jag säger bara att jag tror att det flög.
Ja. Alltså, vi får...
Och som jag hade som
jag tur... folk som lyssnar på det här. Skrattar ni då? Tycker ni det fortfarande är kul?
Skrattar ni fortfarande nu efter att ni berättade vad som hände?
Jag återgav det på min sån inlevelse. Innan man började säga att det är skit.
Vi har legat på golvet och verkligen skrikit i 5 minuter nu.
Jag har inte hört. Ni måste spela tillbaka. För era skrattar har överröstat
allt jag sagt. Vi måste gå tillbaka dit och skratta igen.
Ja, nej.
Alltså, jag tror då att... Jag säger inte att det är enkelt att göra barnböcker.
Mm.
Men det är ju enkelt att underhålla ett barn.
Det är ju det. Sen... All respekt, nej, men all respekt för dem som gör det och som gör det bra. Alltså det är så här, jag kollar ju på tv-serier nu med min dotter.
Mm.
Och jag märker ju vad jag tycker är bra och vad jag tycker är dåligt. Även om jag är i målgruppen. Och jag tycker det finns kvalitetsserier och så finns det dumma serier.
Ja, men
jag skulle sortera in Sunes.
Ja, men en sån sak att jag kan se att Sunes sommarfilmen, den är bra.
Ja.
En bra film.
Ja.
8
böcker. Ja, och det är ju gags som så här... Även om jag inte tycker att de är världens roligaste så fattar jag liksom. Men jag fattar det skämtet, det är ett välskrivet skämt.
Och gagsen är olika i filmen jämfört med boken.
Mm.
Man har ju det kända i filmen är ju när de ska backa ut husvagnen och så kör de över Rudolfs fot.
Ja, just
det. I filmen så är det då att Karin ska backa ut där Rudolf instruerar.
Mm.
Hon råkar välta ner en grannes brevlåda.
Mm.
Rudolf plockar upp den och då kommer grannen ut och är sur. Och medan Rudolf står och försvarar sin fru så backar hon över hans fot.
Mm.
Roligt. Ja, Peter Haber gjorde en rolig min då.
Ja, ja.
I boken så är mer Rudolf, för Rudolf är en ganska ond människa.
Ja.
Och är väldigt, liksom, hon skrattar åt Karin att hon inte kan backa i boken.
Ja, ja.
Och står och ropar högt in sig så att alla grannar vaknar och går ut och kollar och skrattar åt Karin. Och Karin råkar välta sin egen brevlåda.
Mm.
Alla skrattar och Rudolf står och verkligen riffar på det. Liksom bara, hade jag gjort det här, inga problem. Karin däremot, dum hora, det var hon med. Och så då råkar hon backa över foten.
Då är det, jag tror det är så här, då är det väl Stefan Apelgren som är geniet på något sätt. Som kanske...
Geni. Jag tror att det är Peter Haber som...
Peter Haber är geniet.
Som gör det bra. Alltså, jag tror att han hade nog kunnat... Och manuset var så, hade han ändå gjort det kul, tror jag.
Ja.
Men det är inte kul. Då är det bara en man som är väldigt otrevlig mot sin fru.
Ja.
Och sen får karma. Jag tycker inte om någon karaktär i Sunna.
Nej, inte jag heller. Jag kommer inte... om jag inte gör det som ett experiment då, som du föreslår, så är jag inte jättesugen på att introducera Sunna eller Bert för... För Edith, min dotter. Jag känner det. Och känner ännu mer sen... jag fått reda på lite mer om författarna. Även om man ska skilja på person och verk. Så, ja.
Men jag vill bara passa på att lyfta nu. Att trots att de här böckerna inte är så bra helt oss.
Så finns det en podd.
Författarna är inte så bra. Så finns det en podd.
Ja.
Som om inte annat gör sitt bästa.
Ja.
och jag skulle vilja säga att den är... Jag är inte en ond människa. Jag säger inte att Sören Anders är onda.
Nej.
De är tokiga. Och visst, vissa skulle säga att jag är tokig. Och då slår de. Alltså så säger man inte.
Du är stor kille.
Det är jag. Jag är fet.
Nej, du är också stor. Känns, ser stark ut.
Ja.
Du är lång också, va?
Ja, det är
jag. Och...
90.
Ja. Du går lite hukat i
och för sig. Ja, det gör jag.
Skulle du kunna sträcka på dig mer?
Jag kan.
Ja, men även när du går... Men du...
Det är mitt partytrick att sträcka på mig. Ja, det är... Men så jag säger det. Jag har ju själv liksom en 90. 1,90 stor man är jag. Och jag skulle säga att jag försöker vara snäll och glad.
Ja,
och jag försöker göra Tjejtjusarpodden snäll och glad.
Ja.
Och lyfta vad som är positivt i böckerna. Mm. Och verkligen lyfta vad som är negativt med böckerna.
Ja.
Men med en tokig spin på det.
Och du har roliga gäster, ska jag säga så också.
Ja,
bra uppsättning än så länge. Petrina Solange, Anton Magnusson. Jag, icke att glömma.
Otroligt.
Jonas Strandberg,
Kristoffer Nyqvist.
Ja, mycket
beroende på när det här kommer ut. Kirsty Armstrong. Jag
vet inte varför jag uttalar det så. Men Kirsty Armstrong, rolig. Årets komiker.
Årets kvinnliga komiker och oss emellan årets kvinnliga tjejtjusare.
Är inte hon superhet då?
Verkade inte som det när vi spelade in. Hon påstår ändå att hon tjusar tjejer.
Vad bra. Fan kom in på det. Håll också utkik på en reproduktion efter IS-podden med mig och Niklas. Och se om den flyger. Oklart vad vi ska prata om.
Vi ska i alla fall försöka få hit Anders.
enda avsnittet. Anders och Skråm är ju död. Men kanske hans änka då. Nej, fy fan. Nu bryter vi det här innan jag säger någonting jag inte vill säga. Stort tack Niklas Löfgren.
Stort tack att du kom hit. För att jag fick komma hit.
Ja. Och lyssna på Tjejshuset-podden som sagt. Så hörs vi nästa vecka. Hej då.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.